Kapitel 16. Ett försvunnet blad. Perrin stod invid Tua Fans vagnar, ensam i det klara solskenet. Ingen pil fanns i hans sida och smärtan var borta. Bland vagnarna fanns vedträn, färdiga att tändas på, prydligt staplade under kittlarna som hängde från sina trebenta ställningar. Och på tvättlinorna hängde det kläder. Men det syntes inga människor och inga hästar. Perrin hade varken skjorta eller rock, utan bar en lång smedväst av läder på överkroppen. Det kunde ha varit en dröm vilken som helst, om det inte hade varit för att han var medveten om att det var en dröm. Och han kände igen vargdrömmen, känslan av fast, påtaglig verklighet. Han kände igen den i allt. Från det långa gräset runt stövlarna och västanbrisen som rufsade om i hans toviga lockar till de spridda dungarna med ask och gran. Däremot verkade inte knåparnas bjärt målade vagnar vara riktigt verkliga. De kändes på något sätt vaga, som om de när som helst kunde flimra till och försvinna. De stannade aldrig länge på samma plats, knåparna. Ingen mark förmådde hålla dem fast. Medan han undrade hur starkt grepp landet hade om honom själv, la han handen på yxan och tittade förvånat ner. I öglan vid hans bälte hängde den tunga släggan, inte yxan. Han rynkade pannan. Det fanns en tid då han skulle ha valt släggan istället. Han hade till och med trott att han hade gjort det valet. Men så var det inte längre. Yxan, han hade valt yxan. Slägghuvudet blev plötsligt till halvmånformad ägg och kraftig pigg. Så åter en stadig cylinder av kallt stål flimrade av och an mellan de båda. Slutligen upphörde det och då var det yxan som hängde där. Han andades sakta ut. Detta hade aldrig hänt förut. Här kunde han med lätthet få saker att bli som han ville ha dem, åtminstone de som hade med honom själv att göra. Och jag vill ha yxan, sa han bestämt. Yxan. När han såg sig omkring anade han en bondgård långt bort i söder och en flock hjortar som betade på en kornåker, kringgärdad av en grovt byggd gärdsgård. Han kände inte närvaron av några vargar och han kallade inte på språng. Det var möjligt att vargen skulle komma, men kanske skulle den inte ens höra honom. Och dråparen kunde mycket väl befinna sig här någonstans. Plötsligt tyngde ett proppfullt koger hans bälte och i handen hade han en kraftig långbåge med en bredspetsad pil på bågsträngen. Ett långt armskydd i läder täckte hans vänstra underarm. Ingenting rörde sig utom hjortarna. Jag lär inte vakna i första taget, muttrade han för sig själv. Vad det än var för sörja som Fail hade hällt i honom så hade han somnat som en stock. Det mindes han lika tydligt som om han hade tittat på sig själv över hennes axel. Hon hällde i med det som om jag var ett spädbarn, morrade han. Kvinnor. Han tog ett av sina väldiga steg. Landskapet blev suddigt omkring honom och steg in på bondgårdens gårdsplan. Några hönor skingrade sig när han kom, flaxade vilt undan som om de redan hade hunnit bli förvildade. Fårkätten byggd av stora stenar stod tom och båda de halmtäckta ladorna var igenbommade. Det hängde fortfarande gardiner för fönstren, men boningshuset såg ändå tomt och övergivet ut. Om detta var en sann spegelbild av den vakna världen, och det brukade vargdrömmen vara på sitt eget underliga vis, så hade folket här gett sig av redan för flera dagar sedan. Fail hade rätt. Hans varning hade spritt sig förbi de platser som han själv hade besökt. Fail, muttrade han förundrat. Dotter till en furste. Nej, inte bara en furste. Trefaldig furste. General och farbror till en drottning. Ljus. Det innebär att hon är kusin till en drottning. Och så älskade hon en simpel smed. Kvinnor var sannerligen märkliga. För att utforska hur långt varningen hade spritt sig zigzackade han sig genom landskapet mer än halva vägen ner till Devonby. Han avverkade ungefär en mil med varje steg, korsade sin egen väg fram och tillbaka. De flesta av gårdarna som han såg utstrålade samma tomhet som den första. Mindre än en femtedel av dem visade några tecken på att vara bebodda med öppna dörrar och fönsterluckor, tvätt på ett streck, dockor eller tunnband eller snidade trähästar spridda kring förstutrappen. Särskilt leksakerna fick det att vrida sig i magen på honom. Även om de som bodde här inte hade trott på hans varning, så borde de nedbrända gårdarna runt omkring visa dem samma sak. Hopfallna högar av förkolnade bjälkar och sotsvarta skorstenar som stack upp likt ensliga, döda fingrar. Han böjde sig ner och tog upp en docka med leende glasansikte och klänning med broderade blommor. Någon kvinna måste ha älskat sin dotter för att lägga ner allt detta arbete på sömnaden. Men blinkade sedan förvånat. Samma docka låg fortfarande på stentrappan där han hade tagit den. När han sträckte ut handen bleknade och försvann den som han höll i handen. Han glömde tvärt sin häpnad när han såg en samling svarta fläckar som pilade över himlen. Korpar, en flock på 20 eller 30 stycken på väg mot Västanskogen. Mot Dimbergen där han hade sett dråparen första gången. Han betraktade fåglarna med kall blick medan de krympte till svarta prickar och försvann. Sen satte han av efter dem. Han förflyttade sig 5 blicksnabba mil med varje steg. Allting var suddigt omkring honom, utom under det korta ögonblicket mellan ett steg och nästa. In i den täta, steniga västanskogen, över de buskklädda sandhöjderna. In bland de molnkrönta bergen där gran, tall och läderbladsträd täckte dalarna och sluttningarna. Och slutligen till just den dag där han först hade sett mannen som språng kallade för dråparen. Samma bergsida som han hade kommit till vid återkomsten från Trier. Porten stod där, stängd. Och Avandersora-bladet var bara ett av en myriad av fint utmejslade blad och rankor. Spridda träd, förkrympta och vindpinade, växte i den magra jorden som fanns här och där bland de glatta, smälta klipporna. På den plats där en gång Manatharan hade stått. Solljuset gnistrade i Manatharan-rälls vatten i dalen nedanför. En svag vind som letade sig upp därifrån förde med sig lukten av hjortar, rävar, kaniner. Han såg ingenting som rörde sig. Han var på vippen att sätta av igen, men hejdade sig. Avandersora-bladet. Bara ett blad. Lyell hade låst porten genom att sätta båda bladen på utsidan. Han vände sig om och kände hur nackhåret reste sig. Porten stod öppen. 2 block av levande grönska som krusades i brisen blottade den matta silverytan innanför. Hans egen spegelbild skimrade där. Hur kan det ha gått till, undrade han. Lyell låste den fördömda tingesten. Han till rygga la avståndet utan att märka det och stod med ens precis framför porten. Det fanns inget treflikigt blad bland myllret av grönskande växter på insidan. Tanken var märklig. Men i samma stund, i den vakna världen, måste någon eller någonting vara på väg just över den mark där han stod. Han förde handen till den matta ytan och grymtade till. Det kunde lika gärna ha varit en riktig spegel. Hans hand gled över den som över det slätaste glas. Ur ögonvrån uppfattade han hur Avandersora-bladet plötsligt dök upp på sin plats på insidan och han hann ett och jämt hoppa undan innan porten gled igen. Någon eller någonting hade kommit ut eller gått in. Ut. Det måste vara ut. Han ville slippa tro att det var fler trollocker och midrailer som var på väg till Tjufloden. Portarna smälte samman, blev återhuggen sten. En känsla av att vara iakttagen var den enda varning han fick. Han hoppade och han ett och jämt se någonting svart som for genom luften där hans bröstkorg nyss hade befunnit sig. En pil. Han hoppade med världen suddig omkring sig, landade på en avlägsen sluttning och hoppade igen, ut ur Manatharans dal, ut i en dunge med högväxta tallar, och hoppade igen. Medan han flydde tänkte han frenetiskt, såg dalen för sin inre syn tillsammans med den hastiga skymten av pilen. Den hade kommit från det hållet, i den vinkeln, så den måste ha kommit från... Ett sista språng förde honom tillbaka till bergsidan ovanför dalen där Manatharan hade stått. Han hukade bland de tunna, vindpinade tallarna, redo att spänna bågen. Pilen hade avlossats nedanför honom, bland klippblocken och de förkrympta träden. Dråparen måste vara där nere någonstans. Han måste vara där. Utan att tänka hoppade Perrin igen och bergen blev en suddig massa av grått, brunt och grönt. Nästan, morrade han. Han hade nästan upprepat sitt misstag i myrskogen, hade än en gång trott att fienden skulle röra sig efter hans planer. Att dråparen skulle stanna kvar där Perrin ville ha honom. Den här gången sprang han så fort han kunde. Nådde sandhöjderna på tre blixtrande steg. Hoppades att han inte hade blivit sedd. Han gjorde en vid cirkelrörelse. Kom tillbaka högre upp på samma bergsida. Långt upp där luften kändes tunn och kall. Och de enda träd som fanns var tjockstammiga buskar. Minst 50 steg från varandra. Ovanför den höjd där någon kunde tänkas lägga sig på lur för att spana efter någon annan som försökte smyga sig på den plats där en pil hade avlossats. Och där var hans villebråd, 100 steg längre ner. En lång man med mörkt hår och mörk rock som hukade bredvid en utskjutande klippa. Han satt med sin egen halvspända båge i handen och spejade neråt berget med ivrigt tålamod. Det var första gången Perrin kunde ta sig en ordentlig titt på honom. 100 steg var ett obetydligt avstånd för hans skarpa syn. Dråparen bar en rock med hög krage av det slag som användes i gränslanden. Och hans ansikte var så likt Läns att han skulle ha kunnat vara väktarens bror. Fast Län hade inga bröder. Inga släktingar i livet överhuvudtaget, så vitt Perrin visste. Och om han hade haft några skulle de inte ha befunnit sig här. Han var dock en gränslandsman. Kanske kinarier, även om hans hår var långt. Inte rakat och med en hårknut på gässan. Precis som Län hade han ett flätat läderband som höll undan håret från ansiktet. Han kunde inte vara Malkieri. Län var den sista av Malkieri i livet. Var han än kom från kände inte Perrin några samvetskval när han spände bågen med pilspetsen riktad mot dråparens rygg. Mannen hade legat i bakhåll för att döda honom. Det kunde vara besvärligt att skjuta ner för slänten. Kanske hade han väntat för länge, eller kanske kände mannen hans kyliga blick. För plötsligt blev dråparen ett suddigt streck som försvann österut. Med en svordom följde Perrin efter 3 steg till sandhöjderna, ännu ett till västanskogen. Dråparen tycktes försvinna bland ekar, läderbladsträd och snårig undervegetation. Perrin stannade upp, lyssnade. Tystnad. Ekorrarna och fåglarna hade tystnat. Han drog in luft genom näsan. En liten flock med hjortar hade passerat här för inte så länge sedan. Och en svag aning av någonting, mänskligt, men ändå för kallt för att vara en människa, för känslolöst, en lukt som kändes vagt bekant. Dråparen var någonstans i närheten. Luften var lika stilla som skogen själv, inte minsta vindpust avslöjade varifrån lukten kom. Ett listigt knep, guldöga, att låsa porten. Perrin stelnade till, spände hörseln. Det var omöjligt att veta var någonstans i den täta växtligheten som rösten hade kommit ifrån. Det hördes inte så mycket som prasslet av ett löv. Det skulle fröjda ditt hjärta om du visste hur många av de skuggsmidda som dog medan de försökte komma ut ur vägarna. Machinchins morde kråset vid porten, guldöga. Men det var inte tillräckligt listigt, du såg själv. Porten är öppen nu. Där borta, åt höger. Perrin gled fram mellan träden lika tyst som när han jagade här som pojke.
Det var bara ett par hundra till att börja med, Guldöga. Tillräckligt många för att de där dårarna till vitrockar skulle komma ur balans och för att döda avfällingen, inte fler.
Dråparens röst fick en bredgad biton.
Skuggan slukar mig om inte den mannen har mer tur än hela vita tornet.
Plötsligt skrockade han till.
Men så kom du, Guldöga. Du kom som en överraskning. Det finns de som vill ha ditt huvud på ett spett. De kommer att härja ditt älskade Tjufloden från norr till söder nu, bara för att leta upp dig. Vad säger du om det, Guldöga?
Perrin stod vid stammen till en stor gammal ek. Varför pratade mannen så mycket? Varför pratade han alls? Han leder mig till sig.
Han ställde sig med ryggen mot den tjocka ekstammen och studerade skogen. Dråparen ville att han skulle komma närmare, utan tvekan rakt i en fälla. Och han ville sannligen få tag på mannen, ville slita upp strupen på honom. Å andra sidan kunde det mycket väl bli han själv som dog. Och i så fall skulle ingen få veta att porten var öppen igen, att trollockarna var på väg till Tjufloden i hundraden, kanske tusenden. Han tänkte inte spela med i dråparens spel. Med ett glädjelöst leende klev han ut ur vargdrömmen, så åt sig själv att vakna. Feil la armarna om hans hals och nafsade honom i skägget med sina små vita tänder, medan knåparnas fioler spelade någon vild, hetsig melodi vid lägerelden.
Aylas pulver, jag kan inte vakna. Vetskapen om att det var en dröm sjönk undan. Med ett skratt lyfte han upp Feil i famnen och bar iväg med henne, in bland skuggorna där gräset var mjukt.
Att vakna var en långsam process, där den dova smärtan i sidan gjorde sig allt starkare påmind. Dagsljuset strilade in genom de små fönstren. Starkt ljus. Morgon. Han försökte sätta sig upp, men föll tillbaka med ett stön. Feil reste sig hastigt från en låg pall. Hennes mörka ögon såg ut som om hon inte hade sovit. Ligg stilla, sa hon. Du har vridit dig alldeles tillräckligt i sömnen. Jag har inte hindrat dig från att rulla runt och driva den där saken hela vägen genom kroppen, bara för att du ska göra det nu när du är vaken. Ivan stod i dörren lik en mörk svärdsklinga. Hjälp mig upp, sa Perrin. Det gjorde ont att tala, men det gjorde det att andas också, och han måste tala. Jag måste till bergen, till porten. Hon la handen på hans panna och rynkade ögonbrynen. Ingen feber, muttrade hon. Sen sa hon med starkare röst. Du ska till Imonswall, där någon av Aesedena kan hela dig. Du ska inte ta livet av dig genom att försöka rida upp i bergen med en pil i kroppen. Hör du vad jag säger? Om jag hör ett ord till om berg eller portar ska jag be Ayla att hon blandar ihop någonting så att du somnar igen och får forslas på en bår. Det kanske du borde i vilket fall som helst.
Troll och en Feil. Porten är öppen igen, jag måste stoppa dem.
Kvinnan tvekade inte ens innan hon skakade på huvudet. Du kan inte göra någonting i det skick som du är nu. Det blir Imonswall för din del. Men inga män, Perrin Ibarra. Inte ett ord till om saken.
Han skar tänder. Det värsta var att hon hade rätt. Om han inte kunde ta sig ur sängen på egen hand, hur skulle han då kunna hålla sig i sadeln ända till Manutharan?
Imonswall då, sa han med vänlig röst, men hon fnös ändå och muttrade någonting om tjurskallig kar.
Vad ville hon att han skulle göra?
Jag var vänlig, så bränner den envisa flickan. Så det kommer fler trollocker, sa Ivan tankfullt. Han frågade inte hur Perrin kunde veta det, sen skakade han på huvudet, som om trollocker inte var värda att öda tankemöda på. Jag säger till de andra att du är vaken. Han gled ut och stängde dörren bakom sig.
Är det bara jag som begriper hur illa det är, muttrade Perrin.
Jag begriper att du har en pil i sidan, sa Feil med fast ton.
Påminnelsen fick honom att haja till. Han kvävde ett stön och hon nickade förnöjt.
Förnöjt. Han ville komma iväg så fort som möjligt. Ju förr han blev helad, desto tidigare kunde han se till att porten stängdes igen, och den här gången för alltid. Fail envisades med att ge honom frukost, buljong, tjock med mosade grönsaker, passande för ett tandlöst spädbarn. Hon gav honom en sked i taget och stannade upp med jämna mellanrum för att torka honom om hakan. Hon vägrade att låta honom äta själv, och varje gång han protesterade eller bad henne att göra det fortare tryckte hon tillbaka orden i munnen på honom med en sked av sörjan. Hon lät honom inte ens tvätta sig i ansiktet efteråt. När hon gick så långt som att borsta hans hår och kamma skägget utstod han det under värdig tystnad. Du är söt när du tjurar, sa hon, och nöp honom i näsan. Ayla, nu i grön blus och blå kjol, kom in i vagnen med hans rock och skjorta, båda tvättade och lagade. Till sin stora förtret var han tvungen att låta de båda kvinnorna hjälpa honom på med kläderna. De fick till och med hjälpa honom att sitta så att han kunde få på sig dem, med rocken oknäppt och skjortan utanpå byxorna, löst samlad kring pilstumpen. Tack, Ayla, sa han och kände på de prydliga stygnen. Det är fint sömnadsarbete det här. Det är det, instämde hon. Fail är flink med nålen. Fail rodnade, och han flinade vid tanken på hur ilsket hon hade sagt att hon aldrig skulle laga hans kläder. En glimt i hennes ögon fick honom att hålla tand för tunga. Ibland var tystnad det klokaste valet. Tack, Fail, sa han allvarligt istället. Hon blev ännu rödare. När de väl hade fått honom på fötter var det inte så svårt att gå till dörren, men för att kunna komma ner för trappstegen fick han låta de båda kvinnorna stödja honom. Hästarna var åtminstone sadlade och tjuflodsynglingarna väntade med bågarna över ryggen. De hade rena ansikten och rena kläder, och bara några hade förband som syntes. En natt hos Tuathan hade tydligen gjort gott för deras humör också. Även hos dem som såg ut som om de knappt skulle kunna gå 100 steg. Av den tärda, trötta blick som funnits i deras ögon dagen innan var blott en skugga kvar. Will hade förstås armarna runt ett par söta, storögda knåparflickor, och Ben Lewin med sin röda näsa och ett bandage runt huvudet som fick håret att stå upp i en tovig borste höll blygt en annan i handen. De flesta av de andra slevade i sig ur skålar fulla med tjock grönsaksgryta. Det var gott det här, sa Daniel och gav sin tomma skål till en av knåparkvinnorna. Hon frågade med en gest om den gänglige ynglingen ville ha mer. Han skakade på huvudet men sa, jag tror aldrig att jag skulle få nog av det. Gör du? Jag har fått så jag blev mätt, sa Perrin surt. Mosade grönsaker och buljong. Knåparflickorna dansade igår kväll, sa Daniels kusin Kjell med stora ögon. Alla de ogifta kvinnorna, och några av dem gifta med. Du skulle ha sett det, Perrin. Jag har sett knåparkvinnor dansa förut, Kjell. Tydligen hade han inte lyckats hålla sin röst helt fri från vad han hade känt då, för Fail sa torrt. Så du har sett Tigansan, säger du. Om du är snäll kanske jag dansar Sassara för dig en dag. Så att du får se hur en riktig dans går till. Ayla flämtade till när hon hörde namnet på dansen, och Fail blev ännu rödare än hon hade blivit i vagnen. Perrin putade med läpparna. Om Sashara fick hjärtat att dunka ännu hårdare än knåparkvinnornas kromande höftrullande dans. Tigansa, var det så den hette, skulle han sannligen vilja se Fail dansa den. Han var noga med att inte titta på henne. Ren kom fram till dem i samma klargröna rock som dagen före, men med byxor som var rödare än någon röd färg som Perrin tidigare hade sett. Kombinationen gav honom huvudvärk. 2 gånger har du besökt våra eldar, Perrin, och nu lämnar du oss för andra gången utan avskedsfest. Du måste komma tillbaka snart så att vi kan gottgöra det. Han drog sig loss från Fail och Ayla. Han kunde åtminstone stå på egna ben och la handen på den senige mannens axel. Följ med oss, Ren. Ingen i Imons Wall kommer att göra er illa. I vilket fall som helst är det säkrare än här ute med trollockerna. Ren tvekade. Sen ruskade han på sig och muttrade. Jag begriper inte hur du får mig att ens överväga någonting sånt. Han vände sig om och talade med hög röst. Gott folk, Perrin har bett oss att komma med till hans by där vi är trygga för trollocker. Vem vill följa med? Förskräckta ansikten stirrade tillbaka. Några av kvinnorna samlade barnen kring sig och barnen gömde sig bland kjolarna som om blotta tanken skrämde dem. Förstår du, Perrin, sa Ren. För oss ligger tryggheten i att vara i rörelse. Jag lovar dig att vi inte ska tillbringa två nätter på samma plats och att vi ska färdas hela dagen innan vi stannar igen. Det kanske inte räcker, Ren. Mardin ryckte på axlarna. Din omtanke värmer mig. Men om ljuset önskar det kommer vi att vara trygga. Lövets väg handlar inte bara om att undvika våld, sa Ayla mjukt, utan också om att godta det som sker. Lövet faller från trädet när det ska, utan knot. Ljuset bevarar oss så länge det är menat att vi ska leva. Perrin ville säga emot, men bakom deras varma, medkännande miner fanns en stenhård fasthet. Han skulle förmodligen få Bane och Sheard att klä sig i klänning och avsäga sig spjuten, eller få Gål att göra det, förrän han skulle få dessa människor att vika en tum. Ren skakade Perrins hand, och det var som en signal för knåparkvinnorna att krama pojkarna från Tjufloden och Ivan med, medan knåparmännen skakade deras händer. Alla skrattade och önskade dem god resa, hoppades att de skulle mötas igen. Nästan alla. Aram stod för sig själv med händerna nedkörda i rockfickorna och en mörk min i ansiktet. Förra gången Perrin mötte honom hade han visat sig ha lätt för att bli butter, någonting som var ovanligt hos en knåpare. Männen nöjde sig inte med att skaka Fails hand utan kramade henne också. Perrin höll god min, även när några av de yngre männen blev väl entusiastiska. Han skar bara tänder en aning och lyckades faktiskt le. Ingen kvinna som var mycket yngre än Ayla kramade honom. Till och med när Fail lät någon gänglig knåpargrabb i grälla kläder slå armarna om henne och försöka klämma luften ur henne, lyckades hon på något vis vakta honom som en hund. De kvinnor som inte hade grått i håret behövde bara möta hennes blick för ett ögonblick innan de valde någon annan än Perrin. På samma gång var Will i färd med att kyssa varenda kvinna i hela lägret. Liksom Bern och hans näsa. Ivan deltog också i förnöjelserna för den delen. Det skulle vara rätt åt Fail om någon av de där kararna knäckte ett revben på henne. Till slut drog sig alla knåparna utom Ren och Ayla tillbaka så att ett tomt utrymme öppnade sig kring Tjuvflodsborna. Den senige, gråhårige mannen bugade sig högtidligt med händerna mot bröstet. I fred kom ni. I fred lämnar ni oss. Ni är alltid välkomna till våra eldar. I fred. Lövets väg är fred. Må freden alltid vara med er, svarade Perrin. Och med alla de farande. Ljus, måtte det bli så. Jag ska finna sången, eller också finna någon annan sången. Men sången ska sjungas, detta år eller ett kommande år. Han undrade om det någonsin hade funnits någon sång, eller om Tuathan hade börjat sin ändlösa resa i sökandet efter någonting annat. Elias hade berättat att de inte visste vad det var för sång de sökte, bara att de skulle känna igen den när de fann den. Måtte de åtminstone finna trygghet, åtminstone det. Så som det en gång var skall det åter bli, i en värld utan ände. Värld utan ände, svarade Tjuefern med låga allvarliga röster. Värld och tid utan ände. De kramades och skakade hand lite till medan Ivan och Fail hjälpte Perrin upp på Rapper. Will fick sig några kyssar till. Och Bern. Bern. Och hans näsa. De som var illa sårade blev halvt upplyfta på hästarna och knåparna vinkade adjö, som till goda grannar på väg ut på en lång resa. Ren kom för att skaka Perrins hand. Kan ni inte tänka om, frågade Perrin. Jag minns hur du sa att någonting ont var löst i världen. Det är värre nu, Ren, och det är här. Freden vare med dig, Perrin, svarade Ren och log. Och med dig, sa Perrin sorgset. Älgkrigarna visade sig inte förrän de hade hunnit en mil norr om knåparlägret. Bane och Shead tittade forskande på Fail innan de sprang iväg till sin vanliga plats som förtrupp. Perrin förstod inte riktigt vad de trodde skulle ha kunnat hänt henne hos Chuafan. Gaul slöt upp bredvid Rapper med långa lediga steg. Nästan hälften av männen gick till fots, så sällskapet rörde sig inte särskilt fort. Som vanligt kastade han en vägande blick på Ivan innan han vände sig till Perrin. Är det väl med din skada? Pilen i sidan gjorde förtvivlat ont och varje steg som hästen tog fick spetsen att vrida till. Det är ingen fara med mig, sa Perrin och lyckades att inte skära tänder. Vi kanske kan hålla dans i Imonswall ikväll. Och du? Hade ni en trivsam natt med jungfrukyssen? Gaul snubblade till och var nära att falla raklång. Vad är det fatt? Vem sa någonting om den leken? Sa Eilmannen tyst och stirrade rakt ut i luften. Shead, hur så? Shead, muttrade Gaul. Kvinnan tillhör Goshen. Goshen. Jag borde föra henne hem till heta källorna som Gaishan. Orden lät arga, men inte hans underliga tonfall. Shead. Kan du berätta vad det är frågan om? En myrdrail är inte lika slug som den kvinnan, sa Gaul med uttryckslös röst. Och en trollock kämpar med större heder. Efter en kort paus till och han lågt men hetsigt. Och en get har mer förstånd. Han skyndade på sina steg, löpte fram för att sluta sig till de två spjutjungfrorna. Han talade inte med dem så vitt Perrin kunde avgöra, utan saktade bara in för att gå jämte dem. Begrep du någonting av det där? Frågade Perrin Ivan. Väktaren skakade på huvudet. Fail fnös. Om han har tänkt försöka ställa till någonting för dem kommer de att hänga honom upp och ner i en trädgren tills han lugnat ner sig igen. Begrep du det? Frågade Perrin henne. Hon fortsatte bara att gå utan att vare sig svara eller se på honom, vilket han tolkade som att hon inte hade förstått. Jag kanske får söka upp Rens läger igen så småningom. Det var länge sedan jag såg Tiggan Shan. Det var intressant. Hon muttrade någonting för sig själv, men han uppfattade det. Det skulle inte skada om du fick hänga i ett träd du med. Han log ner mot hennes gässa. Men det behöver jag inte. Du lovade ju att dansa din särsära för mig. Hon blev blodröd i ansiktet. Liknar den överhuvudtaget Tiggan Shan? Jag menar, annars är det ingen mening med det. Din tjockskalliga tölp, fräste hon och blängde upp mot honom. Det finns män som har kastat sina hjärtan och sina öden vid fötterna på kvinnor som har dansat särsäran. Och mor misstänkte att jag kan dansa den. Hon bet ihop så att det knäppte om tänderna, som om hon hade sagt för mycket och vände abrupt blicken framåt igen. En harmsen rodnad blossade hela vägen från det mörka håret till halslinningen. Då finns det inget skäl till att du ska dansa den, sa han tyst. Mitt hjärta och mitt öde, sådana de nu är, ligger redan vid dina fötter. Fail missade ett steg. Sen skrattade hon mjukt och tryckte kinden mot hans stövelklädda ben. Du är för listig för mig, mumlade hon. En dag ska jag dansa för dig och få blodet att koka i dina ådror. Det gör du redan, sa han, och hon skrattade igen. Hon stack in handen innanför hans stigbygel och kramade om hans ben medan hon gick. Efter ett tag kunde inte ens tanken på en dansande fail, han tänkte sig knåparnas dans fast än mer utstuderad, tävla med smärtan i hans sida. Varje steg som Rapper tog var outsäglig plåga. Han satt hela tiden upprätt. Det verkade göra en aning mindre ont och dessutom ville han inte förstöra den uppmuntrande verkan som vistelsen hos Chuafan hade haft på tjuvflodsynglingarna. De andra satt också rakt i sadlarna, till och med de som hade legat och klamrat sig fast vid hästarna föregående dag. Bern och Daniel och de andra gick med högburna huvuden. Han tänkte inte vara den första som gav upp. Will började vissla. På vägen hem från Tarwins klyfta och några andra följde hans exempel. Efter en stund började Bern sjunga med klar, djup stämma. Mitt hem, det väntar på mig där, och flickan som jag håller kär. Av alla skatter som mig väntar, är det efter dem jag trängtar. Hennes ögon är muntra, och hon ler så lätt. Hennes fam så varm, hennes ankel nätt, och hon kysser underbart och hett. Finns en större skatt, vet jag ej vad den är. I andra versen var det fler som stämde in och snart sjöng alla med, till och med Ivan och Fail. Perrin lät bli. Han hade alldeles för många gånger fått höra att hans sångröst lät som när man trampar på en groda. Några började rent av gå i takt med musiken. Jag har sett Travins klyfta, ja. Trollockarna kom slag i slag. Jag har stått mot halmens blickar, känt hur dödens klocka tickar. Men en frejdig tös hon väntar mig för en dans och en kyss under äppelträt. Perrin skakade på huvudet. Dagen före hade de varit redo att fly till tryggheten. Och idag sjöng de om ett slag som hade stått för så länge sedan att denna sång var det enda minne de hade lämnat i Tjuvfloden. Kanske var de på väg att bli soldater. Det skulle de bli tvungna till om han inte lyckades stänga porten. Gårdarna började komma allt tätare och efter ett tag gick de på hårdtrampade stigar mellan fält kantade av häckar eller gärdsgårdar. Gårdarna var övergivna. Här var det ingen som höll sig kvar vid ägorna. De kom till gamla vägen som gick norrut från Vita floden. Maneth Arundel, genom Devonby och upp till Imonswall. Här började de slutligen se får på betesängarna. Djuren betade i stora jordar som om det var ett dussin flockar samlade på samma plats. Och istället för en fåraherde var det 10. Hälften var vuxna karar och de var alla beväpnade med pilbågar. De såg Perrins sällskap passera, sjungande för sina lungors fulla kraft och verkade inte riktigt veta vad de skulle tro. När de kom in i Imonswall visste Perrin först inte själv vad han skulle tro. Samma sak gällde de unga männen i hans sällskap, att döma av hur deras sång blev ostadig och tonad ut. Närmast intill byn hade alla träd, staket och häckar försvunnit och var helt enkelt nedhungna och undanskaffade. De västligast belägna husen i Imonswall hade stått bland träden i utkanten av Västanskogen. Ekarna och läderbladsträden mellan husen fanns kvar, men nu låg skogsbrynet 500 steg bort. Ett långt bågskott. Och män med yxor var i färd med att pressa det ännu längre bort. En bit ut från husen stod rad på rad av störar drivna snett ned i marken, med den vässade änden i höfthöjd. Denna mur av spetsiga pålar fortsatte runt hela byn, utom där vägen löpte in. Bakom pålarna stod med jämna mellanrum män på vakt. En del hade på sig delar av gamla rustningar eller läderskjortor med påsydda, rostiga stålskivor. Några hade buckliga järnhattar. De var beväpnade med vildsvinsspjut, hillebarder som rotats fram på någon vind, eller skäror som satts fast på långa skaft. Andra män och pojkar var uppe på husens halmtäckta tak, beväpnade med bågar. När de såg Perrin och hans sällskap komma ställde de sig upp och ropade till människorna nedanför. Bredvid vägen, innanför pålarna, stod en anordning av trä och tjockt tvinnat rep. Och intill den låg en hög stenar, större än människohuvuden. Ivan la märke till Perrins undrande blick när de närmade sig den. En katapult, sa väktaren. 6 stycken hittills. Era snickare förstod hur man skulle göra när Thomas och jag väl hade visat dem. Störarna håller undan anfall från både trollocker och vitrockar. Han kunde lika gärna ha dryftat utsikterna för mer regn. Jag sa ju att byn gjorde sig redo att försvara sig. Fail lät oerhört stolt, som om det var hennes egen by. Ett hårt folk för att bo i ett så mjukt land. De skulle nästan ha kunnat vara Saldaner. Moraine sa alltid att Manatharans blod fortfarande är starkt här. Perrin kunde bara skaka på huvudet. Trängseln på gatornas hårdtrampade jord var nästan likadan som i en stor stad. Mellan husen stod det fullt med kärror och vagnar och genom öppna dörrar och fönster såg han ännu fler människor. Folkmassan delade sig framför Ivan och Ale-krigarna och ett sus av viskningar följde dem längs gatan. Det är Perrin Guldöga. Perrin Guldöga. Perrin Guldöga. Han önskade att de inte skulle hålla på så där. Det var människor som kände honom, åtminstone många av dem. Vad trodde de att de sysslade med? Där stod Nysa Alien, en kvinna med hästaktigt ansikte som hade gett honom smisk på stjärten när han som 10-åring hade blivit lurad av Märt att knycka av hennes krusbär. Och där var rosenkindade, storögda Celia Cole, den första flicka han någonsin kysst och fortfarande behagligt trind. Och Pell Idea med sin pipa och sin skalliga gässa som hade lärt Perrin att fånga foreller med bara händerna. Och självaste Dace Congar, en lång bred kvinna som fick Elspeth Luhan att verka mjuk. Tillsammans med sin make Witch, en tanig man som alltid hamnade i skuggan av sin hustru. Och allesammans stirrade de på honom och viskade till de utsocknes som kanske inte visste vem han var. När gamle Sam Dewey lyfte upp en liten pojke på axeln, pekade på Perrin och ivrigt pratade med pojken, stönade Perrin. De hade blivit tokiga, allesammans. Byborna följde efter Perrin och de andra, slöt upp kring dem i en parad som seglade fram på en våg av frammumlade kommentarer. Hönsen flydde åt alla håll och i kättar bakom husen tävlade kalvar och grisar med sina skrin och bölanden om att väsnas med människorna. Allmänningen var full med får och svartvita mjölkkor betade i gräset i sällskap med grå och vita gäss. Och mitt på allmänningen reste sig en hög stång krönt av ett rödkantat vitt baner som lättjefullt vajade i brisen. På baneret fanns bilden av ett rött varghuvud. Han tittade på Fail, men hon skakade på huvudet lika förvånad som han. En symbol. Perrin hade inte lagt märke till att Varin närmat sig. Men nu hörde han hur det viskades, "Hej, se det," med dämpade röster omkring henne. Ivan såg inte förvånad ut. Folk stirrade på henne med skräckblandad vördnad. Folk behöver symboler, fortsatte Varin och vilade ena handen på Rappers manke. När Alana berättade för några av byborna hur mycket trollockerna fruktar vargar, tyckte alla att det här baneret verkade vara en storartad idé. Tycker inte du det, Perrin? Anade han en torr biton i hennes röst. Hennes mörka ögon blickade upp mot honom, fågellikt. En fågel som betraktar en mask. Jag undrar vad drottning Morgase tycker om det där, sa Fail. Det här är en del av Andor. Drottningar brukar inte vara förtjusta i att man reser främmande baner inom deras riken. Det är bara streck på en karta, sa Perrin. Det var skönt att få sitta stilla. Den dunkande smärtan från pilspetsen tycktes ha mattats något. Jag visste inte ens att vi antogs tillhöra Andor förrän jag kom till Caimlyn. Jag betvivlar att det är många här som vet det. Härskare har en benägenhet att sätta sin tro till kartor, Perrin. Fails torra ton rådde det ingen tvekan om. När jag var barn fanns det områden i Saldry där man inte hade sett till en skatteindrivare på 5 generationer. Så fort far fick möjlighet att vända sin uppmärksamhet från stora fördärv ett tag försäkrade sig Chernobia om att de visste vem som var deras drottning. Det här är Tjufloden, sa han och flinade. Inte Saldry. Det lät som om det var ett vilt folk som bodde där uppe i Saldry. När han vände sig tillbaka mot Varin blev flinet en undrande min. Jag trodde att ni dolde vilka ni är. Han kunde inte bestämma sig för vilket som bekymrade honom mest. Aesir som var i Imons Wall i hemlighet eller att de var det helt öppet. Varin höll handen en knapp tum från den avbrutna pilen som stack fram ur hans sida. Det kändes en pirrande känsla runt såret. Det här var inte bra, mumlade hon. Den har satt sig fast i rebenet och det har uppstått något slags infektion trots salvan. Det här kräver nog Alana. Hon blinkade och drog undan handen. Den pirrande känslan försvann. Vad? Dölja? Åh, med tanke på vad som har rörts upp här nu kunde vi knappast fortsätta i London. Jag förmodar att vi kunde ha gett oss av. Fast det skulle du väl ändå inte vilja. Åter samma skarpa, forskande, fågelliknande blick. Han tvekade, men till sist suckade han. Nej, jag vill väl inte det. Åh, det var trevligt att höra, sa hon med ett leende. Varför kom du hit egentligen, Varin? Det verkade som om hon inte hade hört honom, eller inte ville höra. Nu måste vi göra någonting åt det där eländet du har i dig. Och de andra pojkarna här behöver också hjälp. Elaine och jag ska göra någonting åt de värsta skadorna, men... De unga männen i hans sällskap var lika förbluffade som han själv över vad som hade hänt i byn. Bern kliade sig i huvudet medan han såg på baneret och några av dem tittade sig bara häpet omkring. De flesta betraktade dock Varin, storögda och besvärade. De hade säkert hört orden ACD viskas. Perrin själv besparades inte heller helt sådana blickar, insåg han. Men så satt han också och talade med en ACD som om hon vore vilken bykvinna som helst. Varin tittade tillbaka på dem. Men plötsligt, synbarligen utan att titta, sträckte hon ut armen bakom sig och tog tag i en flicka på kanske 10 eller 12 år ur åskådarskaran. Flickan, som hade sitt långa mörka hår uppsatt med blå band, blev stel av förskräckelse. Känner du Jace Congar, flicka, sa Varin. Nå, sök då rätt på henne och tala om för henne att det finns sårade män här som behöver en klok frus örter. Och säg åt henne att raska på. Jag har inte tålamod med hennes förnäma fasoner. Det kan du också säga åt henne. Har du uppfattat alltihop? Iväg med dig. Perrin kände inte igen flickan, men tydligen kände hon Jace, för meddelandet fick henne att haja till. Men Varin var en ACD. Efter ett ögonblicks övervägande, Jace Congar väg mot en ACD, knatade flickan iväg genom folkmassan. Och Elena ska ta hand om dig, sa Varin och kikade upp mot honom igen. Han önskade att hon inte hade låtit som om orden rymde två meningar.